Kapitel 4. Det var härligt att göra något, och tanken på att se mina föräldrar igen gjorde mig ännu mer glad. San kom fram till mig och frågade om jag var redo. Jag tog hans arm, och vi kom snabbt till en plats som påminner mig om ett slagfält. Vi gick ett tag tills vi kom till en till synes övergiven stad. Vi promenerade till torget, där det fanns några människor som pratade. De flesta av dem var egentligen hemmahörande i det högre astrala, som San. Vad händer? Frågade jag. Det har varit ett inträngning här från andra planen, sade han. Det är inte bra, men vi måste stoppa deras framfart. Annars kan denna lilla droppe förvandlas till en flod, och det kommer att erklaras totalt krig. Vi är här för att diskutera taktik. Vi gick över till de andra. En av dem verkade vara talesman. Han var inte stor och så inte särskilt betydelsefull ut, och hade han inte haft en munkkåpa på, skulle man helt enkelt inte ha märkt honom. Han började tala, hela vägen till där jag stod, kunde jag känna hans viljestyrka. Bröder, sade han, jag är glad att jobba med ni igen. Vi är här för att det är en uppgift att utföra. Ungefär ett dussin av de nyligen mördade, är belägna i dessa ruiner. De fasthölls av sina lägre känslor och får näring av onda själar som vill använda dem på deras väg ut ur sitt eget mörka helvete. Du bör vara försiktig, eftersom dessa mörka krafter kommer att använda alla knep för att hålla fast vid de nya själar. Så vara ständigt vaksamma. Munken höll en liten paus innan han fortsatte. Jag ser att vi har några nya medhjälpare. Det gläder mig att bjuda er välkommen, eftersom vi behöver hjälp av dessa operationer. Sedan det är första gången som du är med, kommer du under min ledning. Resten av er är väl förankrade i detta arbete, efter alla de gånger vi har tidigare arbetat tillsammans. Låt oss be innan vi börjar. Jag vill att veta vad det är, Shan har tagit mig till. Spekulerade jag. Det verkar inte särskilt hälsosamt att vara här. San klappade mig på axeln och bad mig att lyssna till bönen. Den var mycket inspirerande och hjälpte mig att övervinna mina rädslor. Orden ingav oss munkens kärlek, och vi var laddade för den kommande striden. Människor bör arbeta tillsammans i par, med undantag för nykomlingarna. När de andra var borta, var vi fyra tillbaka. Munken kom till oss och presenterade sig som broder David. Han talade för oss kort om vårt arbete och om hur glad han var att ha med oss på det här uppdraget. Det var det dags att komma igång, och David visade vägen. Vi nådde snart en del av staden som ockuperades av de lägre astrala. Alla byggnader var förfallna, och på vissa ställen var det mycket tät dimma. Det påminner mig om en rökblandad dimma på jorden, som är där en stund och är borta i nästa. Ibland kunde jag se vaga former som gömde sig och stirrade på oss från hushörnen. Vi gick igenom dimman. David ledde och projicerade ut ett ljus som gjorde det lätt att följa honom. Med varje steg kände jag mig bättre rustad för uppgiften. Vi gjorde en stop utanför en byggnad som liknade ett huselt, förfapplad hotell på jorden. Dörren var delvis förstört, och det gav mig möjlighet att undersöka. Det fanns sex personer där, en del stod vid baren, andra satt och spelade kort. Min uppmärksamhet drogs mot ett mörkt hörn. En överväldigande känsla av ondska kröp över mig. En stor svart massa som lurade i skuggorna. Jag kunde se den stora massans ondska, men också kände att själarna, vi hade kommit för att befria, inte kunna se den. Jag vände mig till David och frågade, vad är det? Jag tror att jag redan visat det i mitt hjärta. Han drog mig bort från dörren och sa, du ska ta det jag nu säger till dig på största allvar. De fyra själar, vi är här för att befria, uppmuntrades av den lägre astrala, till att förnedra sig själva. Det onda som är lurande i hörnet, drager in negativ energi att öka sin styrka. När vi går in, skall du gå nära mig. Vik, inte under några omständigheter från min sida. Jag trodde inte att det onda var så nära. Det fanns ingen tid att vara rädd, för vid en knuff i dörren var vi inne. Den stickande lukten av ruttnande kött fyllde mina lungor, illamående smög över mig. Jag skulle helst vilja springa iväg så fort som möjligt, men fann att jag inte kunde. Vi gick direkt över till de själar som behövde hjälp. De såg förvånade ut, när de såg oss fem. Vad vill ni här? Ropade en av de lägre astrala. Jag tittade bort mot hörnet och såg den ondas försök att dölja sig. Om han visade sig nu, skulle spelet vara ute. Det var upp till två lägre astrala som höll oss tillbaka. De kunde helt enkelt inte konkurrera med broder David. Vid en gest och ett par ord flydde de. Vi såg slätt. Men när den onda såg vad som hände, gick han in i striden. Det var en helt annan kopp te. Han tonade upp framför oss, och lite ljus som vi hade, försvann. Jag försökte att upptäcka de fyra som vi hade kommit för att befria och fann de krupna sammans under ett bord. Jag såg rädslan i deras ögon när de såg den skräckprovocerande varelse komma fram från hörnet. Dess ansikte liknade något från helvetens domstol. Gud, tänkte jag, hjälp. Önskan måste ha läst mina tankar. Den ohyggliga mun öppnades upp och talade otydligt. En avskyvärd stank sipprade ut ur varje ord. Det var outhärdligt att andas, eftersom orden rullade ut över de onda äckliga läppar. Gud, ni är förbannade allt. Det som är mitt, och jag hävdar äga dessa själar som mina. Broder David vände genast till oss och befallande, tänk bara på ljuset, och bli inte bortledet från det. Det onda försöker skrämma, så att han kan suga ur era styrka. Och David vände sin uppmärksamhet mot det onda. I namnet av den högste, som har kastat av dig i dina egna sjalviska önskans helvete, gör jag anspråk på dessa själar i hans kärlek och genom min vilja. Jag befaller dig att försvinna. Jag insåg att slaget var en intensiv viljastrid mellan ljusa och mörka krafter. Jag koncentrerade mig på ljuset, och en oerhört stark våg av energi strömmade genom mig. När jag såg på mina vänner, jag visste att de också skulle kunna känna detta nyfunna energiflöde. Matchen var jämn. Ingen vann terräng, innan Sam och även en astral kom in i rummet. När de såg vad som hände, gick de kampen. Deras extra viljestyrka övervann den ohyggliga varelsen, och den började att tappa mark. Må djävulen ta er, fnös den, eftersom den försvann. Ni har inte vunnit. Det kommer att finnas andra. Jag är rädd att det är rätt, säger David. Det kommer alltid att finnas andra. Ett svagt ljus trängde in i rummet, vilket gjorde det lättare att se, och stanken försvann mer och mer. Min omedelbara oro var de stackars själar. Vi hade kommit för att hjälpa. Jag gick fram till bordet och lyfte bort den från de fyra som ständigt hukade under den. De såg eländiga ut. De var snabbt gått i fällan ondskan hade satt. Deras ögon var insjunkna och lämnade ett härjat uttryck på deras ansikten. Kom bara ut, ni är säkra nu, uppmuntrade jag. När mina vänner såg vad jag gjorde, de kom över för att hjälpa. Jag sträckte mig ner och tog tag i handen av ett av offren. Hans hand kändes som en kall, våt fisk, och min omedelbara reaktion var att dra min hand bort, men det var något i det som hindrade mig från det. Kom igen, du kommer med mig, jag befallde. Vi samlade de fyra och gick mot torget. På vägen dit tänkte jag på dessa stackars själar, och det vi just hade bevittnat. Hur var det tur att jag hade hittats av kaptenen på slagfältet vid Somme, istället för att hamna på denna plats? Vi var de sista som närmade oss torget, där broder David väntade. De andra grupperna hade också haft tur med det. Vi ledde vår grupp till en kvadrat som hade bildats av de andra befriare. Jean bad oss att hålla vakt. Jag var säker på att de inte hade någon vilja tillbaka. Striden hade sugit allt ur dem. David gick till torget och sade, titta, vi är här för att hjälpa er att undfly det onda som jagar själar som deras. Några av er har redan sett vad som väntar er här. Ni är på ett osäkert väg, vänner, en som i slutändan kommer att leda dig in i helvetet. Ni måste ändra sättet att leva, annars kommer du att sluta där. Vända inte ryggen till den här chansen. Det är den enda du får. Om vår hjälp inte önskas, kan ni gå med Guds välsignelse. Två av de högra astrala steg åt sidan. Endast tre av dem som var på torget klev ut och försvann snabbt med synen. Resten diskuterade sinsemellan. De fyra vi hade hjälpt beskrev vad de hade bevittnat. Efter mycket diskussion kom en av dem fram och sade, vi vill med dig. Dårarna rullade ner över hans magra ansikte. Hjälp mig. Jag kommer inte att återvända till denna mardröm. Han föll på knä och grät som ett barn. Jag hade den djupaste sympati med honom, för jag kände se och känna att han skämdes dyrt. Broder David bugade sig, tog tag i hans arm och hjälpte honom upp. I flera minuter talade han till honom i en röst full av medlidande. Broder David vände sig då till de andra och även talade med dem. Alla som bevittnade det kunde känna hans kärlek och medkänsla när han sade: "Jag är glad att du har kommit till era klara sinnen. Vi tar dig nu till en plats där du kommer att få hjälp." Jag suckade en tystaktig Gud, att han var med oss. Broder David vände sig mot oss befriare och bad oss att hålla varandra i händen, så vi bildade en kedja runt själarna i mitten. Sedan höjde han sin hand, gjorde en rörelse i luften och omedelbart formades ett ljus över hans huvud som sprids ut över oss alla. De som var inne i kedjan började skrika, men skrikandet dog bort, och ljuset verkade att avslöja ett sjukhus. Vi förde dem in i byggnaden och möttes av en nunna och några sjuksköterskor. Vi blev frågat att vänta medan David broder pratade en stund med sjukhuspersonalen. Så tog sjuksköterskorna bort dem. Den sista av dem vi hade tagit med oss vände innan han svängde runt hörnet och skickade oss ett leende, som för att tacka oss. Det var sista gången jag såg dem. Jag banade min väg över till broder David och frågade: "Vad händer med dem nu?" "Det kommer att tagas hand om dem tills de är redo att utbildas i det högre livet", svarade han. "Om vi inte kan dö igen, varför har vi så tagit dem till ett sjukhus?" "En logisk fråga", svarade han. "Det är helt sant att vi inte kan dö igen. De upplevelser och erfarenheter vi gör i livet lämnar ett intryck på den undermedvetna nivån. Dessa intryck besannas här, eftersom sinnet gör att alla våra tankar får full effekt. Vi skickas antingen till extatiska höjder eller i vår egen önskan djupa hål. Själarna vi just räddade var i ett sådant hål. Deras svaga viljor gjorde dem till ett lätt byte. Vi är inte rädda om era kroppar, men era sinnen behöver helande. På detta sjukhus kommer de att bliva utvilade, lära sig hur de övervinner sina negativa tankar och se sitt ansvar i ögonen. Till sluten kommer de att vara goda medborgare." Vi hade precis avslutat samtalet när nunnan kom tillbaka och talade med broder David. Så vi lämnade sjukhuset och snart kom till en bäck. Vattnet glittrade klart, och den gräsbevuxna bräden såg så inbjudande, att jag var mer än tacksam för att få möjlighet att vila mig, när broder David bad oss att sitta ner. Han stod, och sedan resten av oss hade varit sittande, talade han med oss om självförtroende. "Vi kan inte leva någon annans liv. Varje individ måste gå varje steg själv. Vi kan hålla ett ljus som visar vägen för dem, vars ögon är öppna, och vi kan omge dem med andlig styrka. Oavsett om vi har en fysisk kropp eller inte, bör vi inte försöka styra någons sinne eller tvinga hon eller honom att handla mot sin vilja, men vi måste arbeta tillsammans och hjälpa varandra i en anda av Kristus. Kan vi inspirera, hjälpa och guide, aldrig tvinga? Det är fel att någonsin säga att du inte har förtroende för din egen styrka, för det är just det som är att lita på. Anden genomsyrar varenda en av er, ni är ande. Det är deras ande, och den är stark nog att kontrollera sinnet och varje cell i sin kropp. Genom att inte ha förtroende för den, förnekar du den. Varje tvivel, och alla ord om rädsla måste förintas innan den tar formen eller blir var uttryckt. Tro på din inre Gud, och all din styrka blir din." "Vilken underbar tal", sade jag. Det borttog alla eventuella farhågor om mitt nya arbete. Broder David tackade de högre astrala och vände sedan sin uppmärksamhet mot oss. "Jag tackar er igen för er hjälp. Numera har en av er visat mod och styrka som överträffat våra förväntningar. Deras lärare gjorde rätt när de föreslog att du deltager i detta arbete, och jag hoppas att vi kommer arbeta tillsammans. Gud välsigne dig tills dess." Broder David gjorde korstecknet och konturen av honom började suddas ut. Kort efter var han borta. Hans ord ekade ständigt i mina öron när han var borta. San kom över till mig och sträckte fram handen. Jag tog tag i den och han drog mig upp för att stå. Vi sa inte ett ord, ord var onödigt. Det var första gången jag förstod den fulla innebörden av Sans läror. San bröt tystnaden genom att säga: "Du har levt upp till mina förväntningar." Jag kom att tänka på den tiden San hade berättat för mig om den lägre nivån, och att han hade tänkt att jag skulle kunna arbeta med honom där. Han hade planerat allt. Du Jim, jag kan läsa dina tankar, sa han med ett leende. Jag lovade att ta dig på ett besök med dina föräldrar när arbetet var gjort, men flera försök just nu skulle vara för mycket. Istället föreslår jag att vi går ner till havet, så att du kan tvätta stanken från slagfältet bort. San tog tag i min arm, och vi åkte ännu en gång. Vi visade oss upp igen vid sjön. Vattnet glittrade inbjudande, så jag spelade inte mycket tid för att få kläderna av. San avböjde min inbjudan att simma med mig och satte sig under ett träd. För en stund, sögs energin från vattnet, där ges av så stora mängder. Jag var nöjd med hur jag hade gjort mitt arbete i kampen, och var glad att San var min lärare. Jag hade mycket bättre nu och bestämde mig för att ta kläderna. Jag gick fram till den plats där jag hade lagt mina kläder, och var lite förvånad över att de var borta. Istället var det en färgvacker kostym trevligt lagt tillsammans. Det måste vara Sans arbete, tänkte jag, och vände mig mot trädet där han satt under. Nu vad är detta? Sade jag och tog kostymen upp. Ta det nu bara, sade han. Vi kan inte ha det så att folk pratar om dig. Jag tittade ner på mig själv och rodnade blygt. Jag skyndade att sätta på mig dräkten. Den passade fint och jag kände den mycket bekvämt runt mina axlar. Det fanns också några roliga skor som jag satte mina fötter ner i. Om mina vänner kunde se mig nu, skulle de tro att jag var på väg till ett karneval. Sean vinkade åt mig att sitta bredvid honom. Jag gick försiktigt fram till stolen. Han hade materialiserad, förverkligad. Jag var tvungen att gå försiktigt i de nya skorna, annars skulle jag ha fallit på näsan. Trots att jag var död, skulle jag ändå märka smärtan, eftersom jag ännu inte hade lärt mig att styra den sidan av mitt sinne. Jag satte mig framför San och frågade, vad tror du? Du ser bra ut. Du ser ut som en kejsare från min tid. Sätt dig ner så ska jag förklara för dig varför jag har bytt ut dina kläder. När jag hade satt mig rakt, fortsatte San, den viktigaste delen av din utbildning hittills, har handlat om tankens kreativa princip. Från din erfarenhet med den nyligen överståtta kamp, vet du nu, att tankar, bra eller dåliga, kan kastas tillbaka till en själv. Det hände för dig. De känslomässiga tankar som uppstod på grund av kampen, har påverkat din mentala aura. Det kommer att bli nödvändigt att rengöra ditt emotionella fält, varje gång du arbetar på det här sättet. Jag har inte lärt dig hur man gör det, men jag gjorde det näst bästa, genom att föreslå att du ska bada. På detta sätt, vattnets magnetiska kraft, vill automatiskt rensa, inte bara din kropp utan också din magnetiska aura. När dina tankar ackumulerade impulser under matchen, påverkades inte bara din mentala aura, utan även din fysiska. Allt, vad din kropp har varit i kontakt med, till exempel dina kläder, har behållit både goda och dåliga vibrationer. Det är nödvändigt att rengöra inte bara din mentala aura, utan även dina kläder. Om du tänker tillbaka på den första gången du badet här, kommer du ihåg att du också sedan tog de nya kläderna på? Jo, jag minns väl. Du tog bort min uniform. Det är helt rätt, svarade han. Jag förklarade på tiden varför. Denna gång tog jag på mig att ge dig något nytt. Kläderna jag har gett dig, var en gåva, men jag förväntar mig inte att du ska gå med den hela tiden, och när vi går bort, kommer jag att materialisera något i den västerländska stilen, av flera kläder för dig. Jag måste ge dig en ursäkt för dig, att du skulle ha varit i en krigens slutfest. Istället fick jag låta dig arbeta med mig. Det kommer inte att dröja länge innan du flyttar ut ur din bostad, för din anpassningsperiod är på väg att slutföras. Du har uppnått rätt att flytta till ett högre plan. Det förklarar varför vi besökte den femte nivån, eller plan. Och jag skulle också behöva en möjlighet att introducera dig till det arbete som vi tycker är bäst. Det finns själar som vill arbeta med oss på dessa uppgifter, men de har inte rätt mental syn på saker och saknar den nödvändiga viljestyrka. Du har dessa två viktiga egenskaper, som ni alla har visat. Resten arbetar jag med. Låt mig förklara något om auran. Du har noterat att du inte kan ljuga här, eftersom hela ditt liv kan läsas av de som har möjlighet att läsa en annan individs livsmönster. Läsningen av din var när du kom hit. Den visade dina styrkor, dina svagheter och din syn på saker och ting. Baserat på denna bedömning kunde vi bestämma den rätta vägen för dig. Jag blev kontaktad av de som trodde att jag skulle vara den mest lämpliga läraren och jag accepterade med glädje möjligheten att hjälpa. Alla har ett livsmönster som präglas av varje tanke och känsla, som själen har upplevt, inte bara i sista livet, men i många. Vissa skulle hävda att det är personlighetens tänkta plan, andra pekar på Akasha-krönikan. Båda sidor har rätt. Jag tycker om att tänka på det som domens bok, för det är precis vad det är, vår egen livets bok. V. Författarna skriver en pjäs i boken, och V. pjäserna tar en rätt maska som passar var och en erfarenhet i de olika liv. Det är därför, Guds lag är perfekt, han tillåter oss att vara våra egna domare och bödel. Vi kan inte fly från oss själva, eftersom vi är en manifestation av denna lag. Jag vill att du tänker tillbaka, till den första gången vi träffades. Jag tog med dig så att du kunde få nya kläder, och jag tog dig till havet, där du badade. Jag berättade för dig om bilarna på jorden, som behöver ett batteri. Vi jämförde dem med den astrala kroppen och sade att båda använder ett batteri för att kunna flyttas. Xan hade ett underbart minne. Det tog mig lite tid att minnas den tid i mitt liv, men med Xans hjälp kunde jag minnas min läxa. Det är bra att komma ihåg att, sade han. Den fysiska kroppen behöver också ett batteri. I varje fall är batteriet inte bara en energibehållare, de gör också att energi sipprar ut i etern, och det skapar ett magnetfält runt bilen för att gå vidare. Detta strålningsfält kallas aura. Mänskliga och astrala auror är de mest komplexa, eftersom de är ständigt i förändring. Ibland är auran sett runt den mänskliga kroppen som ett moln av elektroner som flimrar från huvud till fot. Dess densitet ökar och minskar med individens humör. Jag vet att jag är här för att berätta nytt för dig, Jim, men med tiden kommer du att förstå innebörden. Alla fysiska ting på jorden har en strålningsfält runt sig, men människan har den mest komplicerade. Genom sin inverkan på de mentala atomer, vilket skapar personens medvetna tankar, skapas ett mönster inom detta område. Det är den del av den aura som kan ses av människor på jorden som har utvecklat sitt sjätte sinne. Det finns emellertid två andra väldefinierade vibrationer. Det är den mentala och den andliga. Båda påverkas av den finare etern och är naturligtvis också påverkad av personens mentalitet. Inuti dessa områden ändras sprättiga, levande färger sig från ögonblick till ögonblick. Från dess födelse i den fysiska världen förändras människans personlighet, och dessa atomer är känsliga och pulserar med våra tankar. De är tegel och murbruk i vår struktur. Färger och nyanser i den mänskliga auran är rena manifestationer av vad självet gör eller skapar av möjligheter i sitt jordiska liv. De visar vårt jordiska och mentala tillstånd. Färger och nyanser i auran speglar därmed människan själv. Det han berättade var riktigt intressant, så jag frågade honom om han ville förklara något mer om färgerna i människans aura. Det finns 7 huvudsakliga färger som bildar auran, sade han. Var och en har sin egen vibration, och var och en av dem påverkas av tänkaren. Jag ska ge er ett exempel, du har säkert hört uttrycket att man ser rött på en ilskas utbrott. Om man tittar på personens aura direkt efter, kommer du att notera sprättiga, levande eldiga nyanser som speglar denna stämning. Det här är den första färgen i den mänskliga strukturen. Vilka är de övriga 6 huvudfärger, Jim? Xans fråga kom oförberedd för mig, eftersom jag inte kunde komma ihåg vad jag hade lärt mig om färger i skolan. Det spelar ingen roll, sade han, jag kommer att påminna dig om dem. Vi var där för en stund, medan Xan förklarade för mig resten av färgerna. Han bad mig om att upprepa färgerna i ordning, så jag inte skulle glömma dem. Rött, orange, gult, grönt, blått. Indigo och violett, sa jag, glad. Mycket bra, svarade han, det är de 7 huvudfärgerna, men jag kan även nu säga att det finns 7 underavdelningar av varje. eventuell kombination av nyanser som auran består av, är oändlig. Baserat på vad jag har fått höra, har du kanske märkt att det finns en trefaldig aura som relaterar till den trefaldiga mänskliga strukturen. Från dessa tre delar, den fysiska kroppen, själ och ande, är den fysiska kroppen mest förknippad med de etriska vibrationerna. Själen uttrycker sig mest i det astrala, och mentala, och ande i de flesta av de högre mentala, andliga. Du måste komma ihåg att medan en person kan dölja sina tankar för andra på jorden, är det omöjligt att ljuga och fuska här, eftersom tankarna vill avgöra vilken plan du kommer till efter den fysiska döden. Lika attraherar lika. Det finns här ett lämpligt uttryck, som ni kanske vet, du är det, du tänker. Dessa ord är mycket viktiga i livet. Har du några frågor du vill ställa mig? Jag svarade att jag inte hade det. Bra. Då ska jag visa dig hur du kan rengöra din aura utan att ta ett bad. Jag hoppade upp från stolen och frågade. Betyder det att jag inte längre kan bada i havet? Naturligtvis inte. Att kunna rengöra din aura genom sinnet är en nödvändighet, medan svämningen är glädje. Det är känt att tanken är snabbare än det att simma och plaska runt med armarna. Sean kunde väl se det roliga i det han hade sagt, och vi började skratta. När vi var färdiga, gick han på att förklara mig hur man rengör sin aura. Nu, när du står upp, kan vi lika gärna börja. Det vore bäst att blunda och hålla händerna ut, och handflatorna uppåt. Betrakta nu ett vitt ljus som kommer in genom din panna och rinner ner genom kroppen, och leda det ut genom handflatorna. Du bör använda din viljestyrka för att styra dina tankar. Du kan prova det nu. Jag försökte flera gånger, tills jag kunde känna full kraft av den energin som strömmade genom mig. Det hade en extra effekt. Jag blev mycket glad och var i en något förhöjd stämning. När jag kom med en kommentar om det, sade San. Känslan du upplever, är att du har rengjort din aura av alla negativa tankar. Det är ett gott tecken. Varje ny känsla av negativitet som ska rensas ut, så att du alltid känner det som nå. Du behöver endast för en sekund, och sedan naturligtvis den viljestyrka. San var tyst och bara satt där med ett leende på läpparna. Är allt som det ska vara? Frågade jag. Han tog sin tid innan han svarade. Jag bara satt och tänkte tillbaka på den tiden jag själv just hade kommit hit. Det är länge sedan nu, och jag var tvungen att anpassa mig. Som du, men jag var mycket äldre när jag sa adjö till min familj och mina vänner. Ja, Jim, dina tankar undrar om hur gammal jag är. Vill du gissa? Jag visste inte hur jag skulle undvika att kränka honom. Jag gick försiktigt. Vid den första anblick skulle jag säga att du har varit på den här sidan för omkring 200 år. Jag väntade på hans reaktion. Min pojke, sade San leende, du är alldeles för vänlig. Jag kom med en vag ursäkt min oförsiktighet, till jag glömde att du kunde läsa mina tankar. Jag kan försäkra er att det inte finns något behov av att be om ursäkt, sa han. Jag är mer än 816 år, och ändå är varje ny dag som ett oskrivet blad. Jag bara stod och stirrade med öppen mun. Att det var så, kunde jag helt enkelt inte föreställa sig. San reste sig från sin stol, såg mig rakt i ögonen och sade, kommer du ihåg jag sa att du blir vad du tycker? Mitt sätt att tänka återspeglas i mitt utseende. Dina tankar kommer så småningom även att återspeglas i ditt. San skrattade igen. Jag förstod inte hans lilla skämt, men när allt är sagt och gjort, tänkte jag. Är han en kines med en rolig humor? San vände till stolarna, gjorde en rörelse med handen, och borta var de. Kan du lära mig hur man gör det? Frågade jag. Jag förväntade mig att han skulle säga att det fick vänta till en annan gång. Istället vände han sig och sade, det finns inget som den nuvarande. Viktigast att komma ihåg när att förverkliga ett objekt är att behålla den mentala bilden. Till att börja med måste du tänka på något litet. Håll den fast i tanken, tills du är säker på att du har rätt proportioner, och sedan användas din viljestyrka för att leda ett subjektivt form till din objektiva värld. Och så. Då är du en trollkarl, låt mig se vad du har. Jag tänkte att det nog vore bäst att materialisera något bekant, som en av de böcker jag hade på jorden. Det som genast dök upp i tankarna, var Tobbe Äventyr. Det hade jag läst många gånger, även om det var för mycket för småbarn. Jag såg bokomslagen och storleken för mig, som var bara 10 gånger 20 cm. Den delen var lätt. Det var svårt att få boken från min tankesbild, men jag var fast besluten. Jag tror att jag ansträngde mig för mycket, för att något hände, men inte på det sätt jag ville ha det. En bok dök upp, men den var för stor. I själva verket liknade den lite av boken jag hade i tankarna. Den hade fel färg och titlarbladet var omvänd. Men ändå, och vad gick fel? Frågade jag. Du gjorde verkligen bra med tanke på att det var ditt första försök, sade San. Nu ska jag tala om vad det var som gick fel. Du hade rätt bild av boken och det var bra. Din viljestyrka var under ditt inflytande, men fantasin springde iväg. Du måste uppnå mer självkontroll och tålamod. Nu ska du avskaffa, ta bort den, vad du själv har skapat. Hur gör jag det? Frågade jag. Helt enkelt genom att titta på boken och låta den lösas upp i de delar den är gjord av. Det används för mer viljestyrka, sade San. Igång igen, sa jag. Min viljestyrka steg, samtidigt som jag koncentrerades på boken och låta den lösas upp i de artiklar som hade skapats av. Kort efter började det flimra och sedan försvann den lite i taget. En stund senare var den borta. Där lyckades jag bra. Bra, utropade San, och sedan en andra gång, bör du bara göra det och ta med din fantasi under kontroll. Du har visat en förmåga till det här. De bör bara finjusteras senare. Vi höll på en tid, och till sist hade jag en bok i handen, som var identisk med den jag hade på jorden. Jag låg mot San. Detta tar upp minnen. San nickade. Han hade en ängels tålamod med mig, och jag tackade honom. Jag var nöjd med mig själv. Till slut hade jag åstadkommit något som skulle vara till nytta för mig i mitt nya liv. Jag var som ett barn med en ny leksak. Om jag fick min vilja fri, skulle jag inte ha gjort annat än nästa vecka än att förverkliga allt möjligt bara på kul, men San hade andra planer för mig. Han materialiserade nya kläder till mig, så jag skyndade mig att ikläda. Dessa kläderna var en gåva. Så jag kunde inte förmå mig att säga att jag inte hade rätt passform. Senare var det en av de käraste jag ägde. Jag kunde se från Chans uttryck som han hade en överraskning. Han började skratta. Du ska lära dig att läsa mina tankar. Du har helt rätt. Jag har en överraskning till dig. Vi kommer att besöka dina föräldrar. Men den här gången kan du resa med din egen viljestyrka.